We got to this gig, and this really young kid ran up to me. I had some iced tea or something. And he ran up to me and he said, this is the first person to talk to me. He said, "Whoa, you're drinking iced tea." I said, "Yeah." It was like, "This is unsweetened iced tea." And he said, "Yeah." He was like, "Well, my friend says caffeine's a drug." I said, "Oh, tell your friend, fuck you."
Nere på noll podcast avsnitt 31 kommer till er i det här höstmörkret, men vi ska försöka lysa upp det lite här. Jag är Robin Lindblad med mina kamrater Daniel Nätterdal och David Olsson.
Tjena.
Hur står det till idag?
Jag har precis dimmat ljuset lite i studion för det var för ljust.
Ja, vi sitter ju här i nykterhetsrörelsens högborg. Jag ska göra ett avsnitt om Straight Edge. Och för andra inspelningstillfället i rad så kommer vi tillbaka från en 2-dagars bender här. Så avslutades med en bröllopsfest igår. Så det är ju Hycklarpodden här som ska spela in.
Måste ju säga att ni ser ut omöjligt.
Tack.
Men ni var, men det var kul igår.
Ja, det var det.
Det var det.
Jag var smarta nog att lämna kaffet in hos mig här, så jag lär väl bara rabbla ännu fortare ju längre det här avsnittet går. Men
hur är läget med dig då?
Jo, men det är bra, tack. Har också varit ute och svängt i helgen, men fan, nu är jag mest peppad på allt som har hänt sen sist faktiskt. Ett av mina absoluta favoritband har ju annonsat sin reunion, men det ska vi komma till. Först så tänkte jag gå igenom lite feedback som vi har fått. Vi har ju grävt ner oss i vår mailkorg för en gångs skull. Vi har varit lite dåliga på att kolla den de senaste veckorna.
Ja, det blir lite luddigt där när man är tre som delar på samma brevlåda, så vet man inte vad som är löst då. Och sådär.
Nej, men låt oss börja lite mindre allvarligt här med Micke Lundström som tipsade oss om hashtaggen HXCMorschallenge på Instagram. Har ni kollat in den?
Ja, det var faktiskt riktigt kul.
Vad är det?
Folk som morsar till inte helt passande låtar. Alltså allt ifrån themesånget till Power Rangers och jazzmusik. Visar de upp sina moves.
Vadå, de måste ha klippt, tagit ljud från något annat?
Ja, men typ.
Ja, man får väl lyssna på en jävligt omorsig låt och sen skicka lite, och gärna offentligt, tror jag.
Exakt. Och det är väl någonting som vi rekommenderar alla att gå in och kolla, för det var jävligt roligt.
Eller var med.
Ja, exakt. Det vore kul om vi fick en lite så här Sverige-sväng på den där också.
Någon kanske kan göra det till podden.
Det vore ju fantastiskt. Det borde ju bli den riktiga HXC-mors-challenge. Morsat ner på noll. Ja. Sen så, fan, det var ju ett tag sedan vi snackade black metal. Men vi fick ett långt brev från Staffan Tegner här angående när black metal blev associerat med nazi-estetik. Han säger att det kan ju vara värt att nämna att de tidiga banden som inspirerade hela grejen, typ Motorhead, Slayer och Manowar, flörtade tidigt med nazistilen. Sen var det ju Bathory som körde hårt på vikingaestetiken, vilket ledde till att många av de norska banden plockade upp det. Quarnton från Bathory var ju förvisso rätt mystisk i sina uttalanden, men har ändå kritiserat black metal-nazismen och sagt: "If you were living in a Nazi society, you couldn't have long hair and play in a metal band." Enligt honom verkade vikinggrejen handlar mer om fantasy än politik. Och så skrev han ju en och annan låt om hur europeiska kulturarvet förstöts av kristendomen. Hur som helst, precis som med satanismen så tog ju norrmännen hela grejen väldigt seriöst under tidigt 90-tal, och vi vet ju hur det gick. Sen när man pratar om black metal och politik så finns det ju oändligt många bandpersoner att ta upp. Det kan ju vara kul att nämna The Satanic Black Metal Skinheads i kanadensiska bandet Blasphemy. Eller hur Fenris från Darkthrone gick från att spela vit arisk black metal med varje vikernes till att välja hårda tider som Band of the Week. Och spela krust och sjunga I am the working class. Samtidigt så har varje vikernes gjort ett eget rollspel och lägger upp guitar tutorials och konservativa datingtips på YouTube.
Va? Gör han det?
Ja, jag har själv varit inne och kollat, men då var det mer
att han fick gick... du någon app eller?
Nej, då var det mer att han gick igenom reglerna till sitt rollspel.
Som... Är det dataspel eller något sånt bräd?
Ja, klassiskt Dungeons and Dragons brädspel liksom.
Ja, det är smått absurt om människor. Han har ju liksom slagit ihjäl folk. Men så ska vara så här superond, men gillar på Börsum är ju från ett jävla ord från Sagan om ringen liksom, så det blir så här paradoxalt.
Ja, verkligen. Men det var den feedbacken jag hade. Har ni någonting mer?
Du fick ju lite live feedback när du var på banken i veckan, hörde jag.
På banken? Nej, på på mitt jobb menar du?
Kanske.
Ja, exakt. Det var en lyssnare som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på som kom fram och sa att det var en bra podd. Så det var ju kul. Vi har även haft lite folk som har mejlat och sagt uppmuntrande ord, så det tackar vi för.
Jag hade en grej från som vi glömde säga förra veckan. Vi var ju rätt utkörda här efter 2 timmars intervju och vi var väl lite halv osnärtiga, så det glömdes bort lite. Men jag hade ju frågat ut Millencolin-killarna och var ute på en Sydamerika-sväng, och så bad jag om en rolig turné-anekdot. Ja, så de har tydligen haft någon ja, men du vet, sån här grej som man kan få för sig om man håller på och tjatar om någonting, en mara. Så då har de fastnat för en fras från en Manu Chao-låt som slutar med, ja, ursäkta min spanska, men Ultima Roja tror jag man säger.
Mm-hmm. Roja.
Ja, eller? Det är inte 2LJ. Rolla, Ultima Rolla i alla fall. Och sen då Brasilien var portugisiska, spanska portugisiska ganska likt, vi kör på det. Så höll de på att tjata om det hela tiden. Och de fick för sig att det här skulle betyda sista myntet. Och de hade visst sagt det på scen då och då. Och men någonting som de bara höll på och drog hela tiden när de tackade publiken och sånt där. Sen efter ett par dagar så frågade den brasilianska promotorn så här, varför säger ni Ultima Rolla hela tiden? Och då visade det sig att det betyder stor kuk.
Va?
Så de har alltid avslutat gigsen med nu tar vi den sista stora kuken helt random på scen. Sen visade det sig att Manu Chao-låten betyder sista handen. Och då hade det kanske passat lite bättre.
Ja, faktiskt. Ja, vad roligt.
Så man får hålla sig ajour med svordomarna i de landen man reser till, helt enkelt.
Det är väldigt spännande med Sydamerika också, måste jag säga. Jag har kollat ganska mycket YouTube-klipp på Satanic Surfers som är där nu och spelar. Alltså, det är helt galna jävla spelningar de gör. Alltså, det är hur mycket folk som helst. Och det är liksom... går jävligt vilt till, minst sagt.
Ja, och de där Millencolin-spelningarna hade ju varit superlyckade. Det var jävligt feta YouTube-videos på det som har skymtat. Så det verkar ju vara det stället man ska åka till om det går. Och på Brasilien så tipsade ju Winnie om, det var ju för 24 avsnitt sedan ungefär, om det brasilianska skateproffset David Gonzalez, att han har ett thrashband som tydligen är jävligt bra, som heter Rat Black.
Ja, fan. Har du hunnit lyssna eller?
Nej, också gjorde vi det då, så har jag glömt bort det sedan dess. Men jag litar på Winnies ord, och David Gonzalez kan ju leverera skate-tricks. Han borde kunna leverera ett riff också.
Ja, verkligen. Vi borde ju lägga upp det på vår playlist om inte annat för det här avsnittet. Jag härjar lite om att jag hade ett av mina favoritband som har reunionat, eller i alla fall annonsat någonting. Det är alltså imorgon som Set Your Goals kommer att...
Jag trodde bandet var Black Metal band som hette...
Va?
Jag trodde bandet hette Imorgon.
Ja, det hade ju fan varit något hårt namn. Nej, utan poppunkbandet Set Your Goals... som bland annat har haft sångaren i Turmoil med på ett par låtar, har annonserat att de kommer göra någonting. De har legat på is sedan 2012. Så att det ska bli kul att se vad de kommer släppa. Det kanske bara är en något slags limiterad collection av deras diskografi eller någonting.
Men är det de som har två sånger där eller?
Ja, exakt. Spela på Augusti Buller 2007 och så vidare. Men de har inte spelat så mycket i Sverige sedan dess. Så att, kul om man kan få se dem. Jävligt kul att de har något nytt på gång. För det är jävligt bra.
Svårt att åldras bra i pop-punk, känns det.
Ja, det har du nog en poäng i. Dock har ju många andra band lyckats göra det, så att, ja, vi får se. Sen något som vi har varit inne på och snackat om är Ignite. De har ju nu officiellt släppt den första nya låten på deras kommande skiva, Oh No Not Again. Så att den finns ute att lyssna på bara lite snabbt sådär, om någon är intresserad. Sen så har vi ju också nämnt det här med att Alpha and Omega ska lägga ner.
Ja, fan var det med det?
Jo, de har ju bestämt sig för att göra precis som Mindset då, några sista spelningar. Och jag gick in och kollade deras profil här i veckan. Och, va?
Sitter och trycker på en jävla penna?
Ja, förlåt.
Subtila gester går inte hem.
Jag bara, har du en tändare eller vad gör du? Nej, men hur som, Alpha and Omega. Jag gick in och kollade deras Facebook-vägg i veckan och såg att de hade annonserat sin sista spelning, där även Rotting Out gör sin sista spelning.
All right.
Så det är lite tråkigt. Rotting Out är ju mer känt för mig än Alpha and Omega, kan jag säga. Så,
ja, båda banden är ju svinbra. Mm.
Men de känns också lite inaktuella.
Fan, Rolling Out släppte en sjua precis innan de... var ju typ en dag emellan. Mm. Och de är ju verkligen i smöret, tycker jag.
Ja, verkligen. De har ju varit ute och spelat så in i helvete med.
Sen är det lite feta nyheter. Också som vi glömde säga förra veckan. En Green Day-musikal sätts upp på Cirkus med start 20 februari. American Idiot.
Okej.
Med bandet eller med... No,
ja, jo, bandet Green Day ska spela... Nej, det är väl Green Day-låtar. Jag kan inte, hur funkar en musikal?
Ja, det är väl typ någon slags storyline.
En teater med låt.
Ja, precis.
Med i ensemblen i alla fall Krippe från... Ja, mest känd från Bon Jovi Rocks.
Okej.
Okay. Så det kan nog bli fett.
Och kan man se vart då?
Cirkus, Stockholm.
Häftigt.
Kanske man ska klippa sin första musikal.
Ja, det kan ju inte vara helt... helt pjåkigt. Ja, men grymt.
Finns Green Day fortfarande?
Ja, det gör de. Jag tycker jag ser dem lite då och då flimra förbi i flödena, men ja.
Det är såna där, med såna där superstora band att de syns och hörs överallt när de är aktuella med en platta. Sen så är det helt tyst i 5 år tills det är nästa platta.
Precis, headliner och skilde lite då och då eller någonting.
Och sen har det ju annonserats förfest till PSK, Oi-festivalen, som har blivit någon typ av crossover hardcore-grej. Slapshot, Violent Reaction och Urban Savage.
Det är en jävligt stabil lineup.
Ja, det kommer nog bli jävligt fett.
Är det här 2016 eller?
Ja, det är i påskveckan, okay. Helgen där.
Okej.
Okay. Jag har köpt biljett till både förfest och... festivalen, så jag hoppas att ni gör det också innan, ja, det blir slutsålt.
För fan, det måste vi göra.
Så det kan bli, det kommer bli en jävligt herrig spelning, kan jag nästan lova.
Andra blänkare från veckan är ju nytt med Rival Mob, en låt som heter Speak With Power, som är ute. Är väl en försmak av ett kommande tape eller någonting.
Cool.
Visst var det en kassett, ja? Ja. Så var det någon bild på.
Jag tror det. Sen så... för att vara inne lite på, vi är i december nu, jag har börjat rota lite i vilka potentiella låtar jag kan kuppa in på mitt företags officiella julplaylist.
Hela onkelplattan, ja, skriver på det.
Utan att riskera nuvarande arbete så tog jag mig in på Bad Religion's Christmas Songs, The Vandals, Oi to the World.
Ja, den plattan är svinbra ju.
Fear, ett gammalt punkband från LA, har släppt någon Fuck Christmas från 82 som kanske kan. Och sen sist men inte minst då, bandet The Angry Snowmans från Kanada. Det är någon slags punkrock, men finns ju att välja på liksom.
Ja, det finns ju förvånansvärt. Alltså, göra en julskiva är ju fan det värsta man kan göra. Då är det bättre att köra en vit makt tema album än att göra en julplatta, tänker fan. För, ja, jag vet inte, jag hatar det. Men det är sjukt många som har gjort det.
Ja, verkligen.
Och ändå lite så creddiga band också. Och
ja, men fan,
Green,
ja.
Day kanske man.
No Effects har vi gjort också, va?
Säkert. Fan. Och SSD hade ju också en jävla julgrej. H2O släppte väl någon jävla snöflings shaped picture disc. Ja, är bedravligt.
Ja.
Så även att filmen som vi har typ pratat om i säkert 2 timmar i det här podden, Destroy Cleveland, som jag i alla fall fortfarande inte har sett. Den har i alla fall släppts på VHS.
Va, på riktigt?
Ja.
Alltså, va? Är det liksom filmmakarnas svar till att släppa ett tejp? Liksom?
Ja, det måste ju vara. Retrovågen har slagit över även på spelfilmsmediet.
Ja.
Har du sett den här, Robin?
Nej, jag har inte gjort det tyvärr.
Jag har letat ganska duktigt, men det går inte att hitta den för att bara köpa den för nedladdning liksom.
Nej.
Och VHSen känns inte superaktuell kanske.
Absolut inte. Det finns inte så många möjligheter att spela upp skiten hemma hos mig i alla fall. Sen så vi kollar på en ny video med Lionheart för låten Pain, som är på någon uppkommande release. Var väl inte superintressant. Alltså det är, som vi sa då, det är ju bra, men det är ju liksom ganska förutsägbart.
Ja, alltså det bästa sättet för Lionheart att göra en bra video, det är ju att ha en helt svart video som man slipper se det. För det låter ju svinbra, men ja, det är någonting som skaver i ögonvrån alltså.
Det gick ju på någon gammal video efter den nya. Det såg identiskt ut.
Ja, det var ingen skillnad verkligen på ljudbild eller video.
Nej, ja, det.
Men det är någonting med folk som är så där gymtränade, att det känns fel, det känns fake.
De ser ut som marines liksom.
Ja, jag vet fan. Keep pretty boys out of hardcore, sa det. Var det någon som sa en gång?
Vem?
Jag är super sur där borta i hörnet.
Ja, det ska ju vara fan så här sköna Tommy Rat-karaktär.
Ja, eller Vinnie Stigma som fyllde år i veckan, va?
60 barre.
Ja, det får vi gratulera.
Ja, han är inte modell. Snygg, det får man.
Åh, så cool. Ja, så var det lite nya svenska bekantskaper, i alla fall för mig. Först Lifeblind från Stockholm. Jag tror de har figurerat, fast jag bara inte har kollat upp dem. Jävligt. Ja, det är ju ren en tomd döds. Fast det känns ändå som att de har tagit omvägen via Harm's Way.
Ja, absolut.
Så, nej, det var svinbra. Sån.
Finns någon slags demo ute nu, va?
Streaming
på Bandcamp.
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vilken plattform, men det var lätt att
göra.
Jag tycker också lät fett alltså.
Sen den här face-trenden, att alla ska heta någonting med face. Mm. Förra veckan så snackade vi om powerface, och nu är det ju dogface.
Ah.
Nytt från Umeå, eller seminytt. De verkar ha släppt 2 demos bara i år.
Ja, jag tycker jag har hört talas om dem tidigare, men jag har inte hunnit lyssna någonting. Jag vet att vi blev bombade av någon.
Ja, fan, jag kan bara ta in ett face-band åt gången.
Ja, exakt.
Men det var bra, typ. Jag fick lite Poison ID-vibbar så här. Mm. Bra. Lite så här rakt på mellanvästern punk typ.
Schysst. Jag kollade in senaste Edgeland också, på tal om ny hardcore. Free är ju det här nya bandet från Have Heart.
Ja, just det.
De släppte ju en demo i veckan.
Var fan hittar man den? Jag letade efter det, och jag hörde också Edgeland-avsnittet med Pat Flynn.
Precis.
Som fan var jävligt sympatisk, va?
Ja, sympatisk, men det var inte så jävla roligt alltså. Jag tyckte inte
jag tyckte, jag var fan jag hatar Have Heart, så jag var positivt överraskad.
Ja, men
och du bara sa något speciellt eller var verkligen.
Nej, men han var fan
kunnig,
han, ja, men han refererade till band som han själv gillar och liksom snacka om Tenured Fight, utvecklingen på gitarriffen mellan första och sista släppet typ så. Ja. Men Free var svårt att hitta. Jag hittade ett vad fan heter det? AOR, Adult Oriented Rock Band från Göteborg. Men jag vet inte vad Free dubbla bandet var, vart man hittade.
Det är svårt att googla.
Ja, det var helt omöjligt.
Precis, men deras Freeze demo i alla fall finns att lyssna på Bandcamp i alla fall. Jag tror att adressen är så mycket som freehc.bandcamp.com.
Det är fem varianter du kan testa så kommer
ja, det är sant. Ja, men exakt.
Och lite liknande är Union of Fate, om vi inte har snackat om det sist. Och det är ju då folk från First Step som har startat ett nytt Youth Crew band. Så det känns ju verkligen som att det är Youth Crew Revival Revival nu.
Ja, verkligen.
Och den Union Fate, vi lyssnade på den innan vi sände förra gången. Och det var väl, alltså det var ju ingen direkt resning.
Nej, absolut inte.
Men alla har ju refererat till den där kassetten som det bästa i år. Så man kanske får spinna den ett par vänder.
Om man orkar.
Det gör man ju. Sen nytt svenskt band från Västerås. Tänk den här annars jävligt Stockholmscentrerade punken, lite så här Tysta Marie vibes. Världen brinner.
Okej.
Okay. Har gjort några gigs och har några låtar utifrån en kommande demo, tror jag.
Okej.
Okay. Är det bra?
Ja, jag tror det kan bli nice.
Du har inte hört den.
Det finns två låtar ute, men jag kommer inte ihåg heller vilken plattform.
Du såg att dodgea den frågan helt och
hållet. Jag har både hört och sett. Finns även klipp från gig.
Ja, coolt.
Sen tror jag en ny diskografi på gång med United Mutation, som är DC-band. Gammalt från tidigt 80-tal. Som kan vara värt att checka upp. Den första sjuan var ju jävligt fet när det begav sig. Mycket tempo.
Yes, jag skulle också nämna om ett av mina favoritband, kanske inte jättemycket HC, men The Ghost Inside, som var med om en bilolycka för någon vecka sedan, där deras chaufför och motsatt chaufför omkom, och alla i bandet hamnar på sjukhus. Alla klarar sig, men flera av dem kan inte gå, och ja, de kommer behöva många års rehabilitering. Så att
ja, har de haft någon beef med terror?
Jävligt tråkigt för dem och för oss som gillar deras musik. Ja, beefen med terror har vi snackat om tidigare, tror jag. Att Scott Vogel har varit uppe och vevat på scen gällande sångaren i Ghost Inside, som är jävligt legit snubbe, vill jag säga. Jag har träffat honom ett par gånger. Och ja, bara konstigt. Jag tror att det Scott Vogel var irriterad på var typ att Ghost Inside har blivit så stora eller någonting.
Ja, för jag såg att han hade lagt upp någon bild om den där bilolyckan.
Ja, ah, okej.
Okay. Och tyckte att det var bra.
Nej, fy fan.
Nej, det gjorde han inte. Det var något så här. Vi har haft våra duster, men det här önskar ingen typ.
Nej, just det. Nej, så ja, att ja.
Det är helvete vad vi sitter och harklar oss. Det hände lite andra tragedier här också på Black Friday. Det är väl 29 november. Skeletons, en ny coverplatta av Glenn Danzig släpptes.
Är det bedrövligt?
Ja, coverplattor är ju i princip det sämsta man kan släppa. Det är totalt värdelöst. Men det här har fan...
Vad är värst, jul eller coverskivor?
Ja, julskivor är nog värre. Men... det är så jävla dumt. Det är bara att pissa sig själv rakt i ansiktet, tycker jag. Kan vi spela upp?
Vad är det covers på nu?
Ja, vad jag tänkte vi skulle lyssna på nu är ju den här låten N.I.B. Klassiska Sabbath låten. Men det är så här amerikanska rockgubbar typ.
My love, can I be true? Please believe me, my love, can I show you? I will give you those things you thought of.
Ja, jag håller med dig Daniel. Det där var under all kritik alltså.
Skapligt snedträff.
Ja, det är så jävla dumt.
För att... Exakt, varför?
För det är okej om man var helt uträknad som band och inte kunna komma på något bättre. Men den förra Danzig-plattan var ju svinbra.
Ja, den fick väl ganska high praise liksom.
Ja, jag tror det. Men alltså, just den här låten är ju ett sånt jävla lågvattenmärke. Som det är ju, Tommy Victor är ju nuvarande gitarristen i Danzig, som han har ju ja, lite hardcore. De hade, han har, det är hans trägna band Prong, som är någon sorts industri hardcore crossover från New York, som har lirat i säkert 20 år helt utan framgång. Men när han lägger de där övertons tjuten, så det låter ju svinbra i den låten, men här låter det bara paj.
Ja, verkligen.
Och nej, fan, det är,
vad hette skivan, sa du?
Skeletons.
Dock, de dansiga tappat den.
Ja, det är ju annonserat en ny nytt studioalbum tidigt 16, så man får hoppas att de...
Men hur jävla produktiv är han egentligen? Alltså...
Det är inte alls svårt att göra en coverskiva som låter sådär.
Exakt, han lägger ingen tid på gymmet nu, nej, så han har han ju mycket skrivartid.
Ja. Kul, vår vän Lil Danny berättade för mig att de hade åkt till USA för att se Danzig. Så hade de fått prata med honom efteråt, hade han typ sagt bara, yeah, vi åkte hela vägen från Sverige för att se det. Han bara, yeah, that's nothing. I once flew to Australia to play.
Va?
Jävla konstigt.
Ja, verkligen. Ja, men vad är det mer för låtar på den där skivan då, förutom Sabba?
Jag kommer inte ihåg så här på rak banan, men
okay.
Det var inga direkta låtar som jag kände igen, i alla fall inte jag.
Har vi något mer eller?
Tror du var det?
Jag
kanske ska prata lite om
din taxiresa igår, David.
Nej, den nice lugn. att du och jag var ju så Viagra Boys i fredags.
Ja, just det, det var ju jävligt fett.
Ja, vart var det någonstans?
Det var på Satin.
Okej.
Okay. Ja, fan, det är jävligt
märkligt,
intressant.
Märkligt, men bra.
Ja, för ja, de som inte har hört det, så är det ju, det är ju jävligt, jävligt låg tempo. Det måste ju vara så 50 bpm knappt det. Långsamt som fan. Och sen som liksom
syntar och en saxofon.
Ja, okay. Liksom så här sagoberättarsång.
Ja, typ.
Och sen så här, ja, men som jag beskrev det första gången vi pratade om det, så att så här kaos sax liksom, att det kommer in någon helt jävla disharmonisk saxofonslinga mitt i låtarna. så tänkte jag, fan, det här är helt unikt. Det är ju så jävla nyskapande. Och sen kommer man på själv att inget är ju unikt. De här måste jag rippa det från någonting. Så då börjar jag bara diskutera lite. Så, men tydligen så är det krautrock. Känner ni till det begreppet?
Nej, jag är för mig att kraut är inte tyskt liksom.
Jo. Kålrock.
Ja, men precis. Kraut är ju ett nedsättande ord mot tyskar. Ja, alltså motsvarigheten inte N-word liksom. Och det var ju en rörelse i 70-tal, eller vad fan, typ efterkrigstiden i Tyskland. Så det var, de är ju så experimentella musiker, jävligt duktiga musiker som flummar ut. Och de har också det här jävla monotona, att en låt är 5 minuter med bara en basgång som går. Och sen så, vet du fan. Ja, det... Så det var krautrock punk helt enkelt.
Spännande.
Viagra Boys.
Så var det heavy krautpunk.
Ja. Heavy Makeup från Göteborg, som också kör långsamt, som jag tycker är jävligt nice. Köpte kassett som jag spisat ett par varv redan, så det kan jag rekommendera.
Ja, coolt. Innan vi går in på veckans huvudämne, så ska vi väl återigen tipsa folk om att höra av sig till oss med kategorier inför vårat nästa, eller nästnästa, beroende på hur frisky vi känner oss här, avsnitt där vi ska köra Best of the Year med lite olika roliga kategorier. Så att, har ni någon skiva eller någon artist som ni vill prisa i någon speciell kategori, så hör av er till oss, så ska vi koka ihop något.
Eller såga.
Det här är viktigt.
Verkligen. Och med det, in på Minor Threat.
Did you fucking get it? In your mind, in your mind.
Ja, idag ska vi prata om bandet Minor Threat och Teen Idles och lite annat smått och gott från Washington DC-scenen som säga, formade en hel våg av punk och hardcore på slutet av 70, början av 80-talet, där Minor Threat och Ian MacKaye går i fronttåget.
Heter han Ian MacKaye? Eller heter han Ian MacKaye?
Stopp och belägg nu. Det är ju, det har man ju märkt, det är inte bara vi och folk i Sverige som har svårt att uttala hans namn. Även den här intervjun som han gjorde inför kongressbiblioteket, vart den ju också annonserad med fel namn. Så jag har tagit fram en liten guide här när det ska uttalas.
Perfekt.
Det är inte Ian som är aj, det är ont, utan det är Ian som i samma uttal som på den här ledsna åsnan Ior.
Just det.
Ian.
Och det är inte MacKaye som Jerry är i Poison ID. Och det är inte MacKaye som är key-nyckel, utan det är MacKaye som är öga. Ian MacKaye.
Ian MacKaye, okej.
Okay. Vad var det?
Så tillbaka till Ian MacKaye. Så Minor Threat, egentligen så kom väl de från deras första band, vad säger man, Teen Idles eller Teen Idols? Det är väl lite samma
det sa du så, exakt samma.
Jag har ju alltid trott att de hette, liksom att det skulle vara Ideals, som är tonårsideal. Men det är ju typ någon typ av ordvits. Det är Teen Idols som är tonårsidoler, fast stavningen är Idols som är typ lat, värdelös.
Ah, okej. Men för att
som var tidigare med Göteborgs humor också.
För att måla bilden lite då, så kollar jag in Michael Acerads bok som heter Our Band Could Be Your Life, Scenes from the American Indie Underground 1981-1991, där det finns ett helt kapitel om Minor Threat. Och där beskriver han lite upptakten till Minor Threat i och med Teen Idols sista spelning. Han skriver så här att The Teen Idols spelade sin sista spelning den 6 november 1980, där de öppnade för Jefferson Airplane bassisten Jack Cassidys nya band. Det var ett väldigt speciellt event eftersom det inte bara var Teen Idols sista spelning. De hade också drivit en väldigt hård agenda för att det här skulle vara en all ages spelning. Och Washington på den tiden var en stat som förbjöd minderåriga att gå in på barer och gå på spelningar där det serverades alkohol. Men det fanns också en annan lag i Washington på den här tiden som sa att alla klubbar som sålde alkohol måste också sälja mat. Så det gjorde att den här spelningen som Teen Idols skulle köra på spelstället, det gjorde att det blev tekniskt sett en restaurang. Och minderåriga kunde ju inte bannlysas från restauranger, så på så sätt så lyckades de få igenom att att man skulle ha det all ages då. Men just på grund av att promotorn var orolig för att ja, jag kanske blir anklagad och prosecuted och bla bla bla, så var folk tvungna att rita stora kryss på sina händer då för att få komma in. För att det skulle vara undantag från baren, men man liksom fick ändå gå in på den här spelningen då, som egentligen skulle vara från 18 år.
Är inte 21 där? Spelar ingen roll, men
ja. Men i alla fall, det var en liten hint om vad som komma skulle. Och det är väl någonstans där vi ska börja, i ursprunget med Teen Idols. Danne, du kanske vill ta över.
Men jag tänkte bara vi skulle ta det i riktigt kronologisk ordning här, som jag gillar att göra. DC var ju ganska sena på punkbollen. Första bland de första banden i alla fall som spelade punk i Washington DC var ju Slicky Boys. Men det var ju mer såhär Beach Boys typ slash punkband. Inte riktigt renodlad punk. Ganska bra dock, tyckte jag när jag lyssnade på dem. Och det var ett band som alla de senare punksen liksom älskade. Så det var ett viktigt band för vad som komma skall. Det andra bandet, så där debatteras det lite huruvida det är det första eller det möjligtvis det andra bandet i Washington som spelar punk. Och det är bandet White Boy från 1977, så det är ganska sent. Och då släppte de en singel med en låt som heter I Could Puke. Och det här var alltså, det här var en duo bestående av en far och son.
Oj.
Ja, oj.
Har du hört det eller?
Ja, jag köpte faktiskt skivan i veckan.
Vad är det?
Mer för att det är men coolt att ha den första punkplattan från DC. Och den är inte dyr. Och det finns en liten förklaring till det, tror jag.
Att den inte är så bra.
Ja, det börjar säga Killed by Death 7 brukar inte vara så här bra. Men det finns en story bakom där i alla fall. Att,
får jag gissa bara först? Ja. Jag säger den storyn. Att så som det beskrevs i det här Library of Congress-talet, så verkar det ju som att det var mycket högre volymkrav när man tryckte upp skivor förr i tiden. Att man var tvungen att trycka upp typ 5000 ex för att ens få en plats på ett presseri. Så kan det ha något med det att göra, att den är så vanlig, eller?
Nej, första pressen finns ute i 1000 ex. Men jag tror att det är nog inte så många som är intresserade av att repressa den här. För farsan i bandet åkte dit på 700 år i fängelse på det värsta child molesting, child porn brottet i Washington DC's historia.
Oh, jävlar.
Så det fanns ju ett klart mörker i den konstellationen.
Minst sagt.
Och lillebrorsan i den här familjen gick i samma klass som Ian, och det var han som fick in honom på punk.
Jaha.
Och sålde honom hans första punk 7. Och i slutet på 1979 så gick ju fan heter de nu då? Vad som i alla fall komma skall bli Bad Brains. De startade som ett jazz fusion band från början och lira under, kan man heta typ Soul Power eller något sånt där.
Okay.
Men 1979 så spelade de ju in Pay to Come, som alltså satte blå tryckskopian på vad som skulle bli den nya standarden på hardcore liksom.
Mm.
Och det var väl också lite där som de lokala punksen började fatta att liksom punken var död, nu är det hardcore som gäller. Ett annat band också som är värt att nämna från den här tiden är Black Market Baby, som är ett mer renodlat punkband som har funnits i 1980, som är jävligt, jävligt bra och inflytelserika. Ja, Teen Idols då, som räknas som föregrunden till Minor Threat. Och det är ju egentligen bara trummisen Jeff Nelson som är original, eller som är samma uppsättning som Minor Threat.
Ja, okay.
Men Ian MacKaye spelar bas i Teen Idol, så han var drivande i bandet och han skrev mycket låtarna. Det är liksom hans.
Han släppte väl skivan också?
Ja, precis. Men det var ju inte förrän efter att bandet var dött och begravt.
Ja, exakt. Det.
Så det började som Slinkies, alltså som den här fjäderleksaken som kan gå ner för trappor. Hette de ett litet tag. De hade bara ett gig. De skulle spela på en privat fest, och när morsan i familjen hade blåst av den här festen så skrev Ian MacKaye ett brev till den här mamman och förklarade för dem att ni kan inte blåsa av festen, för det här kan sabba vår karriär. Med bandet Slinkies bytte sångare, och som kommer ske många gånger i de här personernas karriär, så bryts bandet upp på grund av att folk ska börja college. Men när sången slutar så bildar de Teen Idols med en ny sångare och övrigt samma uppsättning.
Ja, det var ju lite roligt där de beskrev att de gjorde sin första icke-Washington-spelning när de bara dansade ner till LA med sex pers i en minibuss i 5 dagar liksom, där både Ian och Henry Rollins var med som roadie och de fick typ $15 totalt eller någonting för de spelningarna.
Ja. Det måste vara jättelångt ju.
Ja, det känns som det. Men samtidigt så... det var väl värt det, för det var en jävla punkscen där verkar som. Och de hamnar ju på spelningar med Dead Kennedys och ja, vilka fan det nu med.
Ja, faktum att de inte gjorde inte det. De var ju bokade till spelning med bland annat Dead Kennedys, men fick inte spela.
Ja, just det,
så de fick spela dagen efter på New Wave afton. Men det var ju faktiskt nere i San Francisco som de kom i kontakt med den här exa upp händerna grejen. För det var ju på ett ställe som hette... fan hette det den då? Ja, typ Malibu Club eller någonting sånt där. Så hade de det som standard redan att folk som inte fick handla i baren blev uppväxade.
Ah, okay.
Och då tog de med sig X-idén tillbaka till Washington.
Just det.
Där eller till DC.
Just det.
Men det var inte bara X-konceptet de tog med sig, utan också den här själva alltså hardcore-stilen som LA-folket hade. Då, LA var ju först på bollen med chain belt och de körde ju mycket med så här straps och bandanas på bootsen och ja, precis som man för de som har den här Bad Religion-samlingen 80-85 där är ju på omslaget är ett gäng boots med bandanas och kedjor och spikar och skit. Och så med liksom långa armyjackor och ja, typ det konceptet det kommer ju de tillbaka med till DC efter den här två gigs touren då. Ja, och sen så harvar de på spela in en demo och det är två låtar som inte kommer här på sjuan. Men på demon så hör man ganska tydligt att det är mer punk. De har liksom inte kommit på hela hardcore. Alltså det är inte riktigt samma tempo, det är inte samma fury liksom. Och demon har ju släppts nu som vinyl. Eller det var ett tag sedan när Discord skivbolaget gjorde sin 100:e release. Då släpptes Teen Idols demon på vinyl. Alla de här grejerna som man förknippar med den allra första DC hardcore-vågen liksom. Det var ju som en jävla sommarvind borta. Det gick alldeles snabbt i alla fall.
Ja.
Och folk säger ju liksom att ja, men du vet, det går så fort nu liksom, samhället är så upptempo och sådär. Men om man tänker att första Ramones 7:an, det var ju liksom det är proto-punk. Det var ju inte, det fanns inte, punkbegreppet fanns ju inte ens. Och den är från 76. Och vi kan liksom för att helgardera så kan vi säga då från 75 att första punkfröna då, som är folk debatterar ju om punkfrön ända tillbaka till 60-talet. Men låt oss säga från 75 att de första fröna på det som skulle bli punk till 1977 när det slog igenom. Och sen då 1980 när hardcore, alltså när punken var död och ersatt med hardcore. Det är 5 år.
Det är 5 jävligt händelserika.
Ja, men så 5 år från att det inte var någonting till att det blev någonting och till att det dog. Så om man tar det liksom i modern tid, det skulle vara som att det absolut första fröet till punk kom samtidigt som Terror Keepers of the Faith kom. Och hela skiten var borta nu.
Ja. Det är lite så, om man ska jämföra med en modern kontext så känns det som att dubstepen kom väl runt 2010 och det har man ju inte hört mycket av senaste året.
Nej, men dubstep är ju skit. Det här är ju viktiga grejer. ja. Nej, som sagt, och de hittar punken typ 79 och var trötta på den redan 1980 ungefär. De banden som fanns då, det var Teen Idols och Immerkais brorsa Alex. Han hade band som hette Untouchables, som också var jävligt tidiga. Och även då SOA, som vi har nämnt då, Henry Garfield som han hette på den tiden, som kom att bli Henry Rollins. Det var liksom den första generationen av hardcore i DC. Och de kom från ett område som heter Georgetown, som var ett lite finare område.
Nej, inte hela Washington, det är ett rikt. Jag har alltid uppfattat det så, men kanske inte.
Ja.
Typ, nej, alla jobbar för staten typ.
Jo men precis. Så det här var väl ännu då finare av de fina kanske. Vad vet jag. Men också att de gamla punksen tyckte att de här var några jävla nykomlingar liksom, och att de var Georgetown punks, som var som en något så motsägelse liksom. Men att de
Lidingö punkarna.
Ja, men Lidingö punkar liksom, att de att de tog det och gjorde det till sin grej och rappade Georgetown punks istället för att liksom skämmas för det.
Vad heter det Blood for Blood ifrån? Nej, det är Charlestown kanske. Inte jätterelevant, men fortsätt.
Nej, men bandet la ner. Någon skulle börja på college som vanligt. Och planerna på ett nytt band hade redan tagit form när Teen Idols sen lades på hylla. Och efter att bandet lades ner så släpptes det också deras låta på en sjua som idag är en legendarisk punkplatta.
Är den dyr, den original?
Det finns två pressar, 1000 ex styck, och jag tror de är uppe på en 8000 spänn kanske. Hyggligt.
Det finns ju, det var en rolig historia där. De hann ju lägga ner innan de gick in i studion för att spela in den sista.
Ja, de hade inte ens spelat in den alltså.
Nej, de tog ju alla pengar som blev över från de gigsen som de hade gjort fram tills dess.
Jag har också hört det, men jag trodde att det var bara för att finansiera. Men då,
ja, jag kan ha fel, men jag fick för mig att de hade redan tidigare släppt en demo i någon studio som för dem var bekant. Men nu handlar det om att gå in och spela in en fullängdare och få ut den liksom. Och det var där de la sina sista för mig att han nämner att vi hade valet att splitta och få typ $200 var, eller så gör vi det här och sen så samlar vi allt vi har gjort fram tills nu på en press.
Ja, men säkert att det ska bli ett minne över ett nedlagt band. De hade ju inga ambitioner av att kunna sälja det, för liksom, ja, det fanns ju ingen marknad för den här ett nedlagt punkband med 16-åringar är inte så hett liksom.
Nej. Var de 16 år gamla typ?
Ja, när man först började så var Jeff och Ian som är de äldsta, de är 18 och Brian Baker bara var 15. Ja, Mind Threat tog vid där Teen Idols slutade.
Ja, och mycket av, alltså om man ska sammanfatta Minor Threat, så blir det ju tyvärr inte kanske deras ganska väl varierade och extensiva diskografi, säger man så, extensiva, alltså långa diskografi, utan det är väl
tvärtom.
Första den första låten på deras första spelning, nämligen Straight Edge, det var liksom, det är det som man förknippar, i alla fall jag förknippar bandet med nu.
Jo, men så är det.
Eller hela den sjuan i alla fall.
Men Mind Threat har ju gått till liksom, ja, de har ju gått till musikhistorien, men framförallt till punkhistorien liksom, som ett av de absolut största banden. Jag har varit och kika runt lite på så här vad olika tyckare har utnämnt liksom till de absolut viktigaste punkbanden, och det är ju Dead Kennedys, Black Flag, Bad Brains, Misfits och Mind Threat. Det är ganska det är av omröstningar och vad folk, liksom experterna, har sagt att det är där det är de banden som har betytt mest. Då kan man liksom tänka sig att men Hur kommer det sig att liksom Mind Threat blev så stora? De hade liksom, ja, de var jävligt unga, de släppte allt sitt skit själva och liksom, ja, vad tror ni?
Ja, och det första riktiga bandet som kom med den här DIY-mentaliteten ordentligt, liksom som du säger. Och sen mycket kan man ju säga om hur de var då jämfört med vad som hände sen. Det var ju först efter några år efter de hade lagt ner som det verkligen lossnade liksom, för dem. Och det blev mer av en kultstatus liksom. Och samma sak med hela grejen med Straight Edge grejen som kom ur Minor Threat liksom, att det fanns ju aldrig någon direkt tanke hos dem själva att inspirera till någonting sånt här, men det kom ju att bli så stort så att bandet kom att liksom ännu mer cementeras som ett legendariskt band liksom.
Ja. Nej, för om man jämför med du sa att Minor Threat hade en extensiv diskografi, så de har ju bara gjort det är på Complete Discography så är det 26 låtar, sen hade de två spår med på Discord 20-års kompen.
Ja, det jag försökte säga var väl att de har gjort mer än låten Straight Edge.
Jag förstår. Men om man jämför dem mot de andra som också klassades som de mest inflytelserika,
som har gjort hur mycket som helst.
Ja, jag räknar efter det. Bad Brains, om man räknar bort live och skivor med samma låtar, så har Bad Brains gjort 9 fullängdsalbum. Black Flag har gjort 6.
Misfits 100.
Ja, 8 stycken fick jag det till. Och Dead Kennedys, om man räknar med In God We Trust, vilket jag tycker man kan räkna som en förlängda, så har de gjort 5. Och Mind Threat då har gjort 26 låtar som klockar in på under timmen. Men faktum är att det också finns en helt osläppt låt som vi har nosat djupt i arkiven på.
Ja, exakt. Den låten heter så mycket som...
You betrayed me by growing up.
Ja, exakt. Och det är väl egentligen ett fan som har spelat in den här låten
på sin iPhone.
Ja, på någon form av porta. Men varning för dålig kvalitet, men vi spinnar.
You betrayed me by growing up.
Riktigt risig kvalle på den alltså.
Ja, som sagt, det var inspelat med en bandare på ett gig på Woodland High School i Arlington, oktober 1982, så det var ju på slutet av My Threads karriär.
Men det här är alltså en låt som aldrig har hamnat på tryck liksom, eller?
Precis.
All right.
Inte jättebra heller, om man ska vara helt ärlig.
Ja, var inte den bästa kanske.
Nej, du frågade tidigare vad vi trodde har gjort Minor Threat så stora, och jag skulle vilja säga att det är just det, Straight Edge och konsekvenserna av den låten.
Inte 100% håller med.
Nej, alltså
det är ju nej. De tre tena, men typ tur, timing, bra låtar, bra estetik.
De tre tena.
Ja,
Och att Straight Edge har hjälpt till.
Absolut. Men
inte enbart därför.
Men första sjuan, Filler, är ju alltså
en killer.
Det är fan en killer, för det är ju ja, det är 100% 100% jag låtar. Ja, det fanns ju inte så många som hade den glöden och det tempot och den aggressiviteten liksom. Och ja, som du säger liksom, estetiken med omslaget, det var ju, ja, det var ju folk tittar till liksom, ett deckat skinhead på en trappa liksom. Men sen finns det någonting underliggande som man fattar liksom, att okej, de här killarna har sin egen grej på gång, och de var inte som andra, och de hade ju en helt egen agenda liksom.
Och det tycker jag är mycket vettigt i som Arjan säger och har sagt många gånger också, att klimatet på den här tiden liksom, när han började tänka i de här banorna liksom, med, det var mitten på 70-talet, folk var superbäng liksom, Sex Pistols med Sid Vicious i spetsen liksom, vevade loss och liksom sysslade med total dekadens. Och jag menar, ja, det var liksom det som på något sätt fick honom att helt säga nej till allt det här som en act of rebellion liksom.
Ja, exakt, det var ju inget, ingen hälsogrej, utan det var ju liksom avståndstagandet från de andra. Det var ju det som var det viktiga.
Precis.
Att inte haka på, utan att ja, göra sin egen grej och bara skärma av.
Men och det var just, det är lite roligt hur man ser på Straight Edge idag och hur man såg på det då. Jag läste någon rapport från någon som var, eller rapport, men någon som hade erinrat sig om när han var på Minor Threats första spelning. Han hade kollat på setlisten innan och såg låten Straight Edge. Och han sa då, I had a window cleaning business back then. I used scrapers to clean bird shit and tape of windows. I noticed a song on the set list called Straight Edge and thought it had something to do with the razor blades I used for the scrapers. Så det var lite annorlunda uppfattning då. Men det här, vad ska man säga, det övergripande temat och the message med låten Straight Edge var ju som vi var inne på, inte bara ett så här nedgradering av substance abuse, utan det var också liksom att kunna ta kontroll över sig själv och stå emot liksom allt vad beroende heter, även om det är till en religion eller till våld eller till hela den här live fast and die young. Exakt.
Nej, men ja, precis. Det är ju liksom ett litet tema. Och Straight Edge, eller The Straight Edge, det är ju bara en låt på plattan. Det var ju inget koncept, utan alla låtar handlar ju om avståndstagandet från samhället och från de andra i punken, och så köra sin egen grej och. Så det var inget uttalat koncept. Och faktum är att anti-Straight Edge-rörelsen bildades innan Straight Edge var en rörelse.
Vad är anti-Straight Edge-rörelsen?
Nej, för på en av de tidigare My Threat-turnéerna så mötte bandet upp med några locals. Jag kommer inte ihåg i vilken stad det var. Och då sa de bara, we're the anti-Straight Edge movement. Så bara, Straight Edge movement? De hade liksom inte ens Straight Edge var bara Det var bara titeln på en låt. Det var så de levde, men det var inget mer med det liksom. Det var ingen regelbok och ingen organisation. Så anti-straighters fanns före straighters.
Men det tog ju inte lång tid efter att de hade spelat den här låten för liksom hela budskapet att sprida sig. Jag vet, Seven Seconds var ju ganska tidiga med liksom hela den här melodiösa, positiv PMO-hardcoren, liksom ofta med straight edge texter. Och även SSD Control hade väl redan typ 81 eller någonting etablerat någon slags
Boston, liksom. Ja, så det gick ju fort, men vi snackar ju om att punken kom och dog på 5 år.
Mm. Och jag menar, även fast Minor Threat bara höll i till 83, så bara ett par år senare så kom det en andra generationen Straighters band med Youth of Today i spetsen, och liksom fortsatte.
Ja, men exakt, ja, Rebirth på 3 år. Tänkte, ja. nu tänker man ju, om man snackar om gigs som man tänkte var i våras, det är 3 år sedan.
Ja.
Men faktum är att när Teen Idols var på väg att försvinna, så var ju tanken att det nya bandet skulle heta Straight Edge. Sen blev det Mind Threat istället, och Straight Edge vart en låttitel.
Tur att de gick den vägen, annars kanske man inte hade varit inflytelserikaste punkbandet.
Ja. Nej, och sen så jag tror också att det har att göra med liksom det handlar inte om musikalitet på samma sättet, utan det handlar om att spela ganska enkel, rak musik, men med ett budskap som faktiskt går in till liksom folks, går in i folks hjärna liksom. Jag menar, tänkte liksom Guilty of Being White med grymt arrangemang och orkestral background liksom. Det hade aldrig funkat. Mm. Utan det är ju liksom, ja,
nej, men det är känsla, en teknik, ja. Det är jävla...
Och så budskapet, för att just den här grejen var ju helt det var något nytt faktiskt. Och tanken var ju att låten skrevs ju redan för Teen Idols, men blev aldrig inspelad. Och en grej som jag tänkte på när jag lyssnade på My Threat Demos som nu har släppts på 7, det var ju ett tag sedan i och för sig, men att på originalinspelningen så sjunger han ju mycket tydligare I've got the straight edge.
Ja, just det.
Men i alltså demon och filler 7 och vissa låtar från In My Eyes som är den andra 7 fanns ju med på demon, med lite mindre lite mindre hardcore liksom. Liksom I got the straight edge, han är inte riktigt artikulera.
Nej.
Så att då låter det bara som I got the straight edge. Så annars är det som the straight edge. Ja, det är ju det är ju the konceptet. Mm. Det säger man ju inte. Det är inte det. Det står inte the straight edge på varsity jackan.
Nej, precis.
Han skulle ju varumärkesskyddat namnet.
Jag tänkte...
Cashing in, så att säga.
Jag tänkte bara bryta in lite snabbt här med... alltså just för att spegla lite hur Minor Threat har gjort avtryck från de la ner tills idag. Så inte minst alla olika band som har gjort covers på deras låtar. I alla olika genres också.
Ah, kul!
Bara några exempel. Beastie Boys har ju gjort Screaming at the Wall av Minor Threat. AFI har gjort på No Reason. Sick of It All såklart. Slayer, Guilty of Being White. Och ett gäng antal band till, som Rage Against the Machine och NoFX. Så det är verkligen blandat, men ändå så här ett band som vi sa bara höll på i ett par år har verkligen levt kvar, så att säga.
Men vad tror jag, hörde ni Straight Edge-låten med My Threat eller NoFX först?
Ja, det måste nog fan varit NoFX, tror jag.
Jag vet inte.
Nej.
Jag vet inte när den kom ut dock. Men jag vet ju att jag lyssnar ju på NoFX bra mycket tidigare när jag började lyssna på Minor Threat.
Ja, det är en samvetsfråga. Jag är kluven, jag vet inte. Minor Threat var ju en av de första hardcore banden som jag lyssnade på. Men andra sen lyssnade jag på Skatepunk innan jag lyssnade på mer hardcore.
Ja, jo, men exakt.
Ett annat band som du snackade om, det med Slayer, som för övrigt spelade i Sverige igår.
Ja, just det.
Guilty och Being White-låten är också en av de låtarna som är mest omtalade. Och just efter Slayers cover så fick ju den väldigt mycket uppmärksamhet när de på Undisputed Attitude körde cover och ändrade
till Right.
Ja.
Och ändra vad? Guilty of Being Right.
Guilty of Being Right. Jag är inte riktigt fattar det, för att You Blame Me for Slavery 100 Year Before I Was Born, Guilty of Being White. Och att då Guilty of Being Right skulle vara att det är rätt med slaveri. Men jag tänker direkt liksom, vad fan, Tom Araya som är latino, han kanske inte känner sig bekväm med att sjunga Guilty of Being White om han inte känner sig vit.
Nej.
Eller som han bara, brown pride liksom. Så att det är bara en sån grej. Och det är ju, var väldigt många som anklagar Slayer för att vara rasistiska.
Aha, okej.
Okay. Och de har ju en extremt nazistisk alltså de är ju,
fan,
de önskar att de var nazister, men jag tror inte att de är det.
Nej, det är väldigt mycket 1945 över deras estetik.
Och den låten här handlar ju också om, har man ju hört på många ställen liksom, om att Ian var i minoritet, att eleverna på hans skola var, de flesta var svarta, och att han upplevde liksom rasism mot sig, och att det är en antirasistisk låt skriven ur den verkligheten som han levde i. Men tydligen så har ju det många som har haft men rasister som har tagit den låten och säger, men det här är en jävla, det här är våran låt.
Aha,
och tydligen var det någon polsk organisation, tror jag, som använde den för att sprida sitt budskap. Han nämner, Ian nämner det i en intervju, men jag kunde inte hitta liksom vad, vilka de här Polish guys var.
Ja, spännande. Har vi något mer?
Jag kan tänka det som det här, vi har ju pratat om hardcore-begreppet också. För ja, de var inte bara först med straight edge, utan de säger i intervju så säger de att de använde begreppet och kallade sig själva hardcore innan DOA släppte Hardcore 81 då, som kom ut någon gång i, fan vad det är då. Ja, den kom väl ut på innan 81 antar jag. Men faktum är att både Teen Idols, den släpptes ju, sjuan släpptes redan 1980. SOA släpptes i mars. Government Issue, som är fjärde släppet på det är sjätte släppet på Minor Threats bolag Discord Records. Det var också innan DOA-plattan kom ut. Så det finns en viss möjlighet att de, hela den scenen, använde sig av den termen.
Ja, precis.
Men vi känner ju alla till den klassiska affischen från Spring Trash heter spelningen, men det här där det står Har DC Core i ett upp- och nedvänt kors. Alltså en superlegendarisk spelningsaffisch. Men det gigget var i alla fall 30 april 1982. Så det var ju faktiskt efter att DOAs hade släppt den skivan.
Just det. Och Discord Records är väl fortfarande igång och ger ut skivor, va? Eller?
Ja, tyvärr, för det är bara skit.
Vad är det de har gett ut på senaste tiden? Typ Dagnasty och grejer, va? Eller?
Ja, Dagnasty.
Men de släpper väl skivor?
Dagnasty kom väl 86. Så det var, nej, jag vet inte, alltså, jag tycker vi ska hålla oss ifrån den här postpunk grejen.
Det får bli ett eget avsnitt.
Ja, dels för att jag inte kan något om det. Men det är inte så mycket tycker jag, hänga i julgran.
Man måste väl ändå omnämna Discord Records liksom som ett influentiellt bolag liksom i samma andetag som Minor Threat liksom.
Absolut.
För det finns ju en close connection där liksom.
Ja, jag tänker bara typ det, det de pysslar med på alltså nu för tiden. Ja. De har ju gett ut och gjorde nu alldeles nyligen Youth Brigade, DC-bandet, inte de från LA. Deras demo kom ut på en reissue. Ja. Och de har redan gjort SOA då, Henry Rollins gamla band, No Policy 7-an.
Undrar hur stort Discord är.
Ja, de har ju anställda.
Man såg ju ändå dokumentären. Har de verkligen det?
Ja, det tror jag.
Det såg ut som han gjorde allting hemifrån.
Ja.
Han bott i samma hus och hade allt
där. Nej, men han säger i någon intervju att jag har tre hus. Alla är fulla med prylar och ett är Discord House.
Tror ni att han tjänar bra pengar på det?
Nej, det tror jag inte. Discord bildades ju av Ian MacKay, Jeff Nelson och sångaren från Youth Brigade. Efter att Teen Idols hade skramlat ihop sina besparingar, släppt en sjua, så la Henry Garfield Rollins finansierad bandsläpp med SOA då, som han betalade själv och gav ut under etiketten Discord. Och sen började det rulla på. Det första svängen är ju 6-7 som alla är super super legendariska. Och då hade det ju bildats en liksom en DC hardcore scen. Det fanns massor med band liksom, och bolaget fanns ju till enkom för att supporta scenen och släppa plattor med kompisars band. Men det är så här, ja, vi har sagt att de eventuellt var först med hardcore. De var per se först med straight edge, men kanske även med DIY, om man tänker vilka bolag som fanns på den tiden som, alltså det finns ju massa självsläppta sjuor som är innan 1980. Men om man tänker riktiga bolag, de som alltid får cred för att vara första DIY-punkbolaget är ju Danger House från Los Angeles.
Okay.
Som börjar släppa, ja, det är också milstolpar, och det var ju redan 1977. Jag har alldeles för dålig koll på vilka personer som och hur pass DIY Danger House är. Men om man jämför med de klassiska hardcorebolagen från första generationen, så är det Touch and Go som drog igång 1981. Och sen Alternative Tentacles, det är ju Yellow Biafras bolag. De började ju redan 1979, men då var det ju, första releasen var ju första Dead Kennedys 7-an, och sen blev det ingenting mer förrän 1981 då första Dead Kennedys LP:n släpptes. Då var det liksom två släpp med sig själv, medan Discord släppte fem olika band på 1,5 år. Och det är precis likadant med Black Flag och SST, att första Black Flag 7-an 79 och första Fulllinen 81.
Mm.
Vi har även snackat om Manfreds legendariska estetik.
Just det.
Som var en av de här sakerna som gjorde att bandet faktiskt blev vad de blev. Och kul liten detalj är ju att Discord, första släppet var ju då Teen Idols 7-an. Och att när de skickade in sketcher, ritningarna till presseriet, och det här var ju cut and paste liksom, klippa och klistra. Och det finns ännu tidigare en blyertsteckning på idéer som finns i en bok som heter, vad fan heter den? Som du har, David.
Visual någonting
av American Hardcore. När man ser en blyertsteckning som ser ut som en, alltså som ett litet barn har gjort, med tidig sketch på första maj, eller på Teen Idols 7-an. Och även sketcher finns på My Threat Fåren, som vi vill upp på vår Facebook. Några förslag på hur fåret som kom att bli omslaget till första fulllinen.
Det är ju så jävla ful snyggt.
Ja, man har ju
det ser ju bra ut, men det är ju rätt
man har accepterat att det är så det är, men om man tittar nära på det så ser det ut som skit. Och vad jag skulle säga var i alla fall att det här presseriet, och de ringde upp Jeff Nelson och frågade om det var ett skämt. Om det här verkligen var artworken till deras platta de skulle släppa. Men det visade sig vara rätt. Och det är många, väldigt, väldigt många som har rakt av rippat Minor Threat. Eller som jag kan inte säga något band i princip som inte har gjort ett specialomslag som är rakt avtaget från en.
Det finns nog några sådana får tatuerade över världen också.
Ja, och sen är det ju också så att vissa företag har gett sig på Minor Threats artwork och försökt kapa det. Inte minst Nike som
asså.
Som försökte sno det här fåret.
Eller det kanske de också har gjort. Men Nike lanserar ju en Major Threat-kampanj när de marknadsförde, när de började sälja skate-dojer.
Ja just det, så var det.
Och det är ju alltså omslag på första sjuan som har också gjorts. Jag menar, vi gjorde ju en retroaktiv rip-off på den när vi satt här i trappen. När vi egentligen gjorde en
Cheapshots
rip-off. Ja, precis.
Som i sin tur en rip-off Mind Threat. Och jag menar, en av den moderna punkens mest största plattor, Outcome the Wolves med Rancid, är ju också en rip-off på det omslaget.
Just det, och sen även något Brooklyn-baserat hot sauce-företag som snodde omslaget till Bottled Violence.
Ja just det, baksidan på den här första sjuan.
Precis.
Men det måste finnas hur mycket som helst sånt här.
Och även Spex hardcore-bandet No Redeeming Social Value från New York har ju gjort en rip-off på det här omslaget med, ja, det sitter ett packat skinhead på en trappa istället för ett nyktert. Men det är i alla fall lite roligare än folk som, alltså när de tar ett helt nytt iscensätter och tar ett helt nytt foto än att bara klistra in logge. För det, jag ska säga att det finns minst 100 på varenda mindfrött omslag. För inte In My Eyes i och för sig, för det är ett live-foto.
Men det, ja, att ha den t-shirten känns ju populärt även. Ja. Det är ett enkelt sätt att visa att man har lite smak till.
Det är väl lite som Black Flag.
Ja, exakt. Det kändisar kan ju ha det liksom.
Men det är en sak om ett hardcoreband gör det som en tribute, men det blir lite dålig smak när sådana som Nike gör. Ja, men liksom att de bara ska sko sig på någonting och inte känner sig, alltså med sin mångmiljardomsättning kan betala ut en liten royalty till någon, eller ens bry sig om att fråga.
Men, ja, men var det någon stämning eller?
Jag tror folk började gnälla och det blev ingen. Mind Threat hörde inte av sig, eller Discord hörde inte av sig, men att de drog kampanjen för att de fick för mycket skit.
Men det är lite skillnad också om man plankar jämfört med om man gör en tribute, som i det här hot sauce-företagets fall, där det mer var en tribute till Bottled Violence. Och där blev det också så att efter de hade smakat på den här hot såsen så approvade de ju det. Ian. Så.
Ja. Så även att Red Bull har en serie med surffilmer som heter Mind Threat. Så det är bara de här värsta jävla ultrakapitalistföretagen som verkar servera sig själva på andras kredibilitet. Även Capita Snowboards har en tävlingsserie som heter Mind Threat. Det är ju lite mer av band som gör sig lustiga på. Men Autostep-plattan då, med fåret, finns det en hel del varianter på, och ofta från band som har den motsatta meningen med sina texter. Till exempel bandet Mouth Breeders, som har Out of Breath.
Hur har de ritat den?
Ja, men det fan, jag kommer inte ihåg hur det ser ut. Men fåret är ju nerrökt med någon stor jävla bång. Och bandet Satanic Threat hade ju en sån här djävulsget istället för ett får, som gick i berserk i fårskocken. Såg även något poppunkband som heter Jasper som hade Out of Drugs. De också hade någon, ja, så rip-off låt.
Tror man kommer på det bara, jag har en så jävla rolig idé.
Ja, exakt.
Någon, vänta nu, det här, så kul är det inte.
Det är ungefär på den nivån som vi brukar ha våra lustiga grejer. Ja, sen någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som intresserar kanske 10% av podcastens lyssnare och ointresserar övriga är ju pressningsinformationen som jag hade förberett och dra i detalj här på samtliga My Threat skivor. Men jag tänkte att jag kanske kan bara ta några highlights. Ja, det här tycker jag är ändå en allmänbildningsfråga. I vilken ordning är omslagen på första sjuan, filler? Alltså, alla omslag har en färg. Första, andra, tredje, fjärde press. Det här måste man kunna.
Grön, först.
Fan. Det är röd, gul, ja, grön, blå.
Får jag rissa, eller?
Ja, förlåt Robin, förlåt.
Har du lite prisinfo? Det är rätt kul. Hur mycket får du lägga ut för en komplett Minor Threat första presssamling?
Ja, jag vet inte fan. Det är alltså... prisindex är ju off the charts nu, så jag vet inte. Tyvärr blir det ju dyrare och dyrare för varje dag. Men jag brukar tänka filler. Då är det, ser det ut som ett rödljus med en polis framför. Då är det rött, gult, grönt och blått.
Men om man nu idag vill kredda till sin skivhylla och fylla upp den med Minor Threat-diskografin, är det mot Discord man vänder sig då, eller?
Ja, eller Discogs kanske hade varit ännu bättre.
Alltså, allt det här finns ju, ja, nypressar på, tror jag.
Ja, det sprutar ju ut.
Som Discord inte är så super mycket, håller på med så mycket test eller pressinfo och de bara prånglar ut.
Ja. Det finns ju för de som är intresserade. Första pressen på Out of Step kan man känna igen i och med att baksidan är helt svart på grund av ett feltryck. Och den är även ommixad på alla andra släpp. Eller alla andra versioner. Sen finns det på In My Eyes 7, de första 125X'en, som kallas för Cousins Sleeve. Där Gary Cousin, någon som har jobbat med projektet, är krediterad som Cousins. Och därför så tryckte de om omslagen efter de 125 första X'en. Och där har vi en riktig jävla dyr grid. Då snackar vi nog fyrsiffrigt i dollar. Och en annan grej som jag tycker är cool, som absolut inte är dyr, det är ju tredje pressen på Out of Step. Den gjordes tre pressar samtidigt i USA, en för England och en för Tyskland.
I den tyska står det tyska priser då?
Ja, och låttitlarna står på tyska.
Va?
Ja. Det är ju lite innovativt.
Ja, så jag kan lägga upp ett foto på det, det är ganska kul. Den tyska pressen har en grön
banner
i överkant. Den engelska har röd och den amerikanska har blå. Alla därefter har så här aqua blå typ. Ja, vad har vi mer?
Ja, jag har inte så mycket mer. Jag har sagt det jag har att säga.
Kan du ta lite om skateboard också?
Ja, just det, precis. Han blev, förlåt jag avbryter bara, men det var väl så att han blev skatare någon gång innan de formade Teen Idles.
Ja, alltså bandet, både My Threat och band innan det, de har ju varit väldigt förknippade med skate. Och framförallt för att de uttalar, alltså säger, de pratar väldigt mycket om skate. Och de säger att liksom, det är det de gör och att det har gett dem en helt ny liksom sätt att se på världen. Och att när man en gång har börjat åka skateboard så kan man aldrig titta på ett landskap.
Det var ju helt sjukt, det är den där föreläsningen från Public Library Public Congress, vad fan det var.
Ja, han har ju dock en poäng, det är ju så.
Ja, men så här, det var nästan så att han beskrev att han hade X-ray vision. Ja, men du ser den där kurben som någonting som du måste åka över. Jag ser någonting som jag kan grinda på. Liksom, ja, okej.
Okay. Undrar, finns det något footage på när han skater?
Ja, för grejen är ju att... jag ska försöka ta det här i rätt ordning. Men det finns footage på dem. Flipsides Scene slash magazine släppte en video med mestadels live klipp med band då, och där man Manfred är med, och där finns det ett segment där de skatar Banks på en skolgård.
Han kan skata.
Ja, alltså nu får tänka att det här är ju tidigt 80. Folk var inte så jävla bra, men de kör ju med slidehandskar och svänger i Banks. Men faktum är att det har ju, de har ju ifrågasatts hur vidare de var riktiga skatare. Och varje gång det här kommer på tapeten, så det är nästan det första de säger är att bara, vi är skater, men vi är inget bra. Så att,
i så fall är alla skatare.
Ja, men precis. För det var så att Brian Brannon från JFA, som faktiskt var professionell skater och spelade i ett hardcoreband. Jag vet inte om det här var någon typ av lackning eller om det var en bara en kompis peppar varandra grej. Men han utlöste en tävling mellan band, så skaterockband, som hade sin logga på en bräda, vilket Mind Threat och många till där till hade. Och då liksom skicka den här inbjudan då till bland annat Mind Threat, lite för att hänga ut dem kanske då, att de poserar med skates. Jag menar, på Saladays sista sjuan så sitter de ju med brädor på trappan. Och ja, det fanns ju Mind Threat brädor i var och varannan skatebutik. Och det har även publicerats fejkade bilder, eller bilder där de fejkar trick.
Jaha. Det är fan conspiracy theory. Did Ian McKay do a kickflip on the moon?
Ja, kickflip fanns ju inte på den tiden. Så det var, det är...
Men dök de upp på skate-tävlingen?
Nej, jag tror inte. Men de fick väl då lägga sig till med att alltid säga att de inte var något bra.
Allt för att komma undan den där potentiella förnedringen av att delta i den där skate-tävlingen.
Ja, precis. Och sen apropå inte var något bra... Jag som inte är så bra på att lyssna. Jag gick igenom diskografin här för att hålla sig ajour med alla låtar. Jag menar.
Det var roligt. Jag som inte är så bra på att lyssna, jag satte mig ner och lyssnade. Förlåt.
Det kommer en poäng. Men lyssna igenom, alltså, fan, Mind Threat, det är sånt där band som man har lyssnat så jävla mycket på så man inte lyssnar på dem längre.
Ja, absolut.
Jag tänkte, nu ska man ändå sitta här och... försöka komma på saker att säga om dem är säkert en god jävla stund, så då kan det vara bra att veta vad de pratar om. Och lyssna på den här Flex Your Head-samlingen som är det är ju ett väldigt fint dokument av de första DC hardcore-banden som Discord släppte med alla de bästa och en del okända som också är jävligt coola. Men då har de låten 1-2-XU som även finns med på den här Complete Discography-sedeln som finns i alla punkares hem, hoppas jag. Den låten har man ju hört 1000 gånger. Och jag kan sjunga den utan till liksom. Ja, den är inte så lång, men det är liksom try to be a man, refuse to be a man. Try to be a man, refuse to be a man. Try to be a man, refuse to be a man. Go to college, go to college, go to college. Och sen så gud inte fan, så hamnar jag på någon sorts jävla text, ja, jag fick se texten. Jag först såg att det var en cover från ett engelskt band som tydligen var jävligt stora, som heter Wire.
Jaha.
Och jag har ju haft lite fel här med den här texten, för texten går: I saw you in the mag kissing a man. I saw you in the mag smoking a fag. I've got you in the corner, I got you in the corner.
Du trodde att han sjöng Go to college.
Ja, alltså, jag hade hela konceptet, alltså innebörden. Liksom try to be a man, refuse to be a man. Hur han slåss med den här förvirringen liksom, att han, ja, fan liksom. De hyllade ju verkligen ungdomen, bara så teen idols och Minor Threat och ja, You betrayed me my growing up, liksom, det var ju hela bandets legacy, var ju en hyllning till ungdomen. Så jag såg ju framför mig liksom, try to be man, refuse to be man. Och sen när jag spanade vidare lite på det där liksom, hur det har debatterats flitigt vad, hur vidare den här låten handlar om homosexualitet. Och för originallåten då, med Wire, kommer från plattan Pink Flag, som bara är, det är en flaggstång med en hissad rosa flagga, och det är ju en gay symbol om något. Och sen liksom Saw in the Mag, Kissing a Man, och Smoking Fag, som alla vet är
Sig
på brittiska. Men hur det då kanske kunde vara en omskrivning för oral sex, och folk tog ställning till, är det här en pro-gay-låt, är det en anti-gay-låt? Och I've Got You in a Corner var det många som tänkte, ja då corner är, det skulle vara någon då slang för en offentlig toalett då, som på den här tidigt 80-talet, eller garderobstiden, att det skulle vara någon mötesplats för homosexuella män där de kunde träffas och ha en snabbis liksom.
Fan, det känns som att de reachar lite efter innebörd här.
Snacka om foliehatt.
Ja.
Internet kokar.
Jag diskussion. Menar
Men så är det intressant där. Man har lyssnat på en låt i, ja fan hur länge är det, 10, 15, alltså kanske 20 års tid. Man har inte ett enda ord rätt i hela låten.
Har du varit uppe och sjungit den någon gång? Det hade varit kul.
Ja, det tror jag.
Ja, fan vad kul.
Jag kanske borde göra ett avsnitt om felhörningar.
Ja, det borde vi verkligen göra. Ja.
Så var det med det. Hur avslutar vi det här då?
Ja, alltså något som är superpopulärt i dagens tidevarv, och man kanske kan förvånas över att det inte har hänt än, först man hör det jag ska berätta här strax, men reunions är ju jävligt populärt. Men det kommer ju aldrig bli någon sån med Minor Threat, kan jag säga. För när Brian Baker i en intervju säger på frågan, kommer det någonsin bli en reunion? No, that would ruin it, I think. Minor Threat was a product of its time, and we aren't minors anymore, and we certainly aren't threatening. Minor Threat wasn't very popular until the years after we broke up, so I just don't see any reason to tarnish the idea that people have developed over the years about a band they never saw.
Jag ser ju en poäng att göra det i. De lär ju få rätt bra betalt.
Ja, verkligen.
Vad fan, Brian Baker spelar med Mind Threat. Vad säger ni? Han spelar med Barry Lydian. Han har nog hyggligt gage ändå.
Verkligen.
Jag tycker det
är... All heder att de inte gör det. Det är...
Ja. Och just med den här... Ja, om nu Robin och säkert många där till, och jag är inte riktigt 100%, men att det var själva Straight Edge-grejen som gjorde bandet, att... till den här, ja, i dags datum så är det väl bara i Mackay som inte har droppat. Och då snackar vi big time. Jag har ju berättat den historien om när jag sprang in i Brian Baker för att han skulle ta en grogg och sabba mitt stage dive i Stockholm. För han har ju även suttit på rehab.
Jo, men alltså, det är nog personligt väldigt mycket vad man tar med sig från Minor Threat och så. Men på det stora hela så skulle jag säga att det som gjorde dem ur större perspektiv, det är också det här liksom, som vi har snackat om, att det musikaliska var en mindre del. Att få ut sitt meddelande och hitta en plattform där man så högt som möjligt skulle få folk att fatta vad låtarna handlade om, och att det rent musikaliskt inte var så avancerat. Det är väl snarare det liksom. Det har ju verkligen gett upphov till någonting som vi ser än idag med liksom snabba hardcoreband
som har något att säga, inte
som
bara...
har något att säga, men kanske inte världens Mike Portnoy. Nej, liksom.
Men sen tycker jag också att Brian Baker sa en ganska rolig grej, att, för han har ju nu re-edgat här på gamla dagar. Och fick vi någon fråga om att re-edge är ju lite kontroversiellt i många ögon. Så bara, I was a minor threat, I can do that. if I say don't have a goldfish, that would be included in the straight edge as well.
Ja, det är fan en bra not att gå ut på, tycker jag.
Fan, jag hade en liten teori här som vi kanske ska spara. Vi kommer väl kunna gå tillbaka och snacka DC mer. Men en liten fördom som jag fick krossad när man började läsa lite mer om bandet och kolla lite djupare, är ju att lika mycket som man har förknippat My Threat med nykterhet och ett trevligt leven, att man har tänkt att de skulle vara jävligt, alltså, pacifistiska och PMA-iga, men att det var väldigt våldsam scen. Och ja, hur de gick från att bli hunsade till att vara the hunsers. Och hur de ses, gick ihop och...
Det sa de i den dokumentären, att de åkte på spö hela tiden typ.
Ja.
Och gick i stora gäng för att...
spö tillbaka.
Ja, men folk bara åkte förbi och tvärnitade en bil och sprang ut och slog ner dem.
Ja, men hur de en... Ja, men liksom hur de... gick ihop och om någon vakt på en spelning ens, du vet, höll hårt i armen på någon, så vart det liksom lynchmob, att de sent them out, bloods pouring liksom, och att de så här mosa folk med stolar och även att de drog till New York och spöa folk på spelningar för att bara, ja, såhär, random violence liksom. Så det hade man inte tänkt sig.
Nej, verkligen.
Nej, man tänkte ju att de satt hemma och drack te typ.
Ja, och att Ian McKay och Henry Rollins var de värsta bråkstakarna i den samlingen också.
Ja, där ser man.
Men folk växer väl upp.
Så är det.
Men vad tror vi, slutet med Mind Threat då? Alltså Peppen hade ju av någon anledning dött. Bandet splittrades ju på grund av att någon i bandet skulle börja på college igen, men de återförenades ju 82 för att spela in förlängden, och de gjorde ju även en sjua, Salad Day, som inte är så speciellt mycket att ha. Så det kanske var bra att de hade vett nog att gå ut efter mindre än 30 låtar.
Vad var det Salad Days betydde? Det var någon sån Shakespeare-grej, tror jag.
Ja, jag tror bara att det är...
De var grön på någonting, tror jag.
Ja, men precis, att det är någonting med ungdom igen. Men om man tänker på den låten Salad Days, så är ju den är ju rätt bitter. Och att det är ju textrader som "The core has gotten soft" och "Where do I get off", och liksom att det känns som att de var lite besvikna på att hardcore hade gått från en grej i deras cirkel till att bli någonting stort, och att de hade liksom hypat in folk i scenen som de egentligen inte ville ha där. Och att på inspelningen av Salad Days så, ja, Ian hade slutat komma på repen, han skrev texterna i studion. Oh. Och tidigare så var det ju han som skrev, alltså han skrev ju låtarna också.
Mm.
Själva sista spiken i kistan kom ju när bandet sa upp sig via en lapp. Men sen så hade de tagit ett, liksom ett möte där bandet ville satsa mer kommersiellt. Och kanske kunna bli ett band som, ja, inte vet jag, fick mer en punkgryta liksom.
Ja, just det.
Men det är lite intressant också för låten Cashing In, som är, det är väl sista låten på Autostep. Den kanske vi kan lyssna på, den är jävligt bra. Vi kan gå ut med den.
Det tycker jag.
Men den handlar ju om den skiten som Mind Threat fick slängda på sig då, för att redan efter deras reunion då, sen efter sjuorna, att de ansågs vara lite sellouts.
Mm.
Så ironiserar ju Mind Threat då i texten om att we steal your money, we take your money, we steal your show liksom, att men det var ju faktiskt lite så det blev också, bara ett år senare.
Just det. Ja, innan det var det av Minor Threat då, kanske innan vi avslutar veckans avsnitt, så tänkte jag bara höra både från lyssnarna men också från er, om vi nu gör kanske två avsnitt till i år. Det vore kul att gå tillbaka till lite grejer. Alltså, jag satt i veckan och hade tråkigt att börja YouTubea One Life Crew igen och kom in på Chubby Fresh och Mean Steve Murad. Och, alltså, det finns säkert mycket historier där att prata mer om. Framförallt är det otroligt mycket komiska grejer, men har ni någonting som ni vill snacka mer om, bara ta något random avsnitt och babbla om lite olika saker, eller om lyssnarna har något speciellt som ni vill att vi ska diskutera här, så hör av er innan den, innan Lucia kan vi säga, så har vi lite time limit. Ja,
coolt.
Något mer innan vi går ut?
Nej, hoppas att folk har överseende med vårt hostande och snörblande. Vi är lite förkylda här. Kommer tillbaka om 2 veckor med fräscha röster, så blir det bättre.
Då säger jag krya på er grabbar, så hörs vi igen.
Tack så mycket, hej.
So where